Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Podplay.
Det har blivit dags för ytterligare ett avsnatt av Rättron.
Ett avsnack.
Avsnack. Avsnutt.
Nu ska vi snacka av oss.
Hörrni, det har blivit dags för ytterligare ett avsnitt av Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias och dagen till ära ekonomiprofessor Mikael Dahlén.
Ja, jag klappar åt er och tillfället.
Oh, wow, tack. Du är så hjälpsam. Du hjälper till och med med applåden. Ja, hörru, du, hur ser livet ut för professorn i dessa dagar?
Ja, just nu alldeles fantastiskt som alltid när jag får hänga med er och prata högt och lågt och allt däremellan.
Och över kaffet på vägen så berättar du också att du har ju en riktig kanonframgångskurs, en riktig sån kursvinnare, eller vad heter det, som det brukar stå i kvällstidningarna, eller?
Ja, det här är så kul. Vi har pratat tid förut och det här blir ju så skönt metafysiskt, för tiden kommer ju vara en annan när förhoppningsvis någon lyssnar på det här och facit finns. För nu befinner vi oss veckan innan kursen manifesteras och startar på riktigt. Mm. Och den här veckan innan så är det den populäraste kursen i Handelshögskolans i Stockholms 113-åriga historia.
Nej.
Och det hör av sig studenter hela tiden, senast i morse nu till mig och sa det, du, jag skulle plugga egentligen en annan kurs, men jag har hört så oerhört mycket gott om den här kursen att jag kan bara inte med gott samvete gå den andra kursen.
Trots att ingen har gått den.
Precis.
Det här är vad man vill ha inför en filmpremiär.
Men då liksom. Måste vi veta, vad berätta då?
Det är ju kul för mannen som skrev boken Nextopia för ett antal år sedan om att vi lever i förväntningar hela tiden.
Ja. Och det kan du få gissa då, vad tror du att Handelshögskolans mest bokade kurs genom tiderna kan tänkas handla om då?
Och är det du som är föreläsare? Alltså,
ja, det är jag som håller kursen.
Det är du som håller kursen. Mm. Hur många poäng kan du?
Den är, vad är det nu för tiden, 7,5 poäng är över det nya systemet.
Mm. Nej, men vad skulle ni ha? Men alltså, ja, du vet, för du har pratat på
kaffe. För jag var ju med på fikat där.
Så ja, just det. Liksom just
du var ju på toa.
Jag var på toa. Alltså. Så var
alltid steget före.
Ja,
alltid fikan före. Mm.
Ja. Nej, men vart du, så här, då måste jag fråga dig, Charlie, vart du förvånad? Eller vart du säger, ja, det är klart.
Nej, jag var nöjd.
Du var nöjd?
Ja, jag tyckte att det var nära det området där jag tycker att ekonomi blir riktigt intressant.
Ja, det vore kul om du sa, jag blev rasande.
Ja.
Kan det vara någonting med psykologisk ekonomi? Alltså att man får in den här psykologigrejen?
I högsta grad.
All ekonomi är psykologi.
Ja, men...
ja, det går att svara jag alltid på en sån.
Ja, nej, men då vill jag berätta då.
Titeln på kursen, namnet på kursen är lång och på engelska Happiness and Wellbeing, Making a Better Life.
Ja, men det är ju fantastiskt.
Och vad säger det?
Så länge innan den börjat.
Ja, men om vi börjar där, vad säger det om världen att det är att den generationen som nu i alla fall går på Handelshögskolan då, de finner att det här är superviktigt, inte bara att ha i sitt liv utan att förstå, att utbilda sig på, ska jag lyckas i livet så är det här en kärnfråga, medan jag hittar på att många som lyssnar ska säga, förlåt, är det ens sånt man får lära sig på Handelshögskolan? Jag trodde bara de satt och pluggade hur man ska bli, jobba i London med att trada liksom, och ha jättestor slips och fina visitkort liksom.
Ja, men det är ju en anledning till att jag är så glad och hoppfull att alla dessa studenter vill träna sig i det här, få en ökad förståelse för hur de kan göra livet bättre för sig själva och för varandra och andra i deras liv.
Men då blir jag lite så här praktisk på en gång, för jag har en son som går nu sista året, eller han är ett och ett halvt år kvar på juristprogrammet. Mm. Och då har de så här första 3 åren, det är ju samma, lika. Och sen så blir det specialkurser. Så nu börjar han ju söka någon så här specialkurs. Nu, han går in på skatterätt. Liksom. Självklart, det blir jag stolt över som man hör.
Självklart. Skatterätt, men, som faktiskt är så långt från den här happinessen och Valby man kan komma. Skatterätt liksom.
Ja, eller så här, jag var på skattemyndigheten i somras.
Förutfattat.
Jo, men då menar jag så här. En sån här kurs då, som du då har skapat. Ja. Är det här då en specialkurs? Jag bara, nu är det här liksom ett så här.
Du har varit en nördfråga.
Ingår den här i, kan man välja den som liksom en del i det här programmet, eller är det här en helt fristående kurs?
Det här är en kurs som är en del i deras examen oavsett vad de specialiserar sig inom. Så du kan specialisera dig inom finans eller redovisning eller precis vad som helst. Och tanken delvis som jag känner är att det fanns tillvalskurser så långt tillbaka i tiden som när jag var.
Alltså det är en tillvalskurs alltså.
Precis, det är ingen student som tvingas gå det här och därför är det så fantastiskt och jag är så glad att i stort sett alla studenter frivilligt vill läsa den här kursen. Jag läste frivilligt som min sista kurs på handelsskolan, eller näst sista var det. Min sista var statistisk överkurs. Det var inte många som valde, kan jag säga. Vi rymdes i ett litet konferensrum, Stök 2 kallades den för. Min näst sista kurs då väl då var en kurs i kredit- och obeståndsrätt. Och det är kanske inte riktigt så.
En bit från lyckoforskningen,
ja,
får man säga.
Precis, ja, precis så. Jag kan säga att det kanske är delvis en förklaring att jag blev kvar på skolan och aldrig vågade mig ut i det riktiga livet efter att jag blivit varse hur många olika sätt en kan hamna på obestånd och hur det kommer skita sig. Men det ser också en viktig poäng med den här kursen. Mm. Och apropå tillvaron som den ser ut nu för oss alla med oro för hur kommer det att gå.
Ja, och det är där vi tänkte, precis vad vi tänkte komma in på. Men jag måste bara ändå, jag var så nyfiken med den här kursen här då, att det måste väl vara en riktigt för dig personligen också, som du är ändå anställd på Handelshögskolan som professor och att en professor då sätter upp en kurs och gör en kurs som är då den mest sökta i Handelshögskolans historia. Du måste ju säkra din egen, du måste ju ligga bra till i nästa löneförhandling, tänker jag, eller sitta ganska säkert.
Det återstår att se.
Men jag tänker att det finns en risk att, det kan slå åt andra hållet, att det blir så här, men nu vart det lite väl roligt här om alla vill ha det här. Hallå. Alltså, finns det några gubbar som får panik, tror du, när det här blir den mest sökta kursen?
Eller kärringar.
Ja.
Apropå det här med tid, vi har ju ännu inte facit. Det kan ju visa sig bli den i effekt minst populära och framgångsrika kursen. Här har alla studenter i väldigt god tro anmält sig till en kurs som när den sedan levereras visar sig var inte alls särskilt bra. Så jag kanske ett sämre förhandlingsläge sen jag har fördärvat.
För många här är ju överens om att den här är makalöst innan den ens existerar.
Ja, så
att
det, precis. Det finns ju liksom,
känner du
en
viss press på det då? Nu behöver vi gå tillbaka och kolla igenom PowerPoints i nätverk till och tänka så här, fan, jag kanske måste vara ännu vassare här eftersom alla nu tänker att det ska vara så bra. Går du igång på det eller blir det kul med lite medvind eller blir det lite prestationsångest? Vad hamnar du i förhållande till? Eller är det så här, de får den kursen de får, så får de vara nöjda med det?
Nej, men jag tänker att vara nervös påminner mig själv och många andra om. Det är ett tecken på inte att den är på väg att göra något så allt kan gå fel, utan att den är på väg att göra något som är viktigt för mig, för den som är nervös och som kan göra stor skillnad. Och då är nervositeten till för att få en ännu mer alert och på tårna att göra skillnaden i positiv riktning. Mm. Så det hoppas jag att kanalisera in definitivt den ökade nervositeten som finns.
Men det är ju intressant för dig som, tycker jag då. Jag tycker det är jätteintressant att veta, vad gör en professor egentligen som är anställd på en skola och är kvar där, rent krass och där. Och då,
vad gör du på dagarna egentligen?
Ja, men då förstår jag att du har ju en massa kurser som du kan väl sitta att vara en lärare inom, alltså fast du då är professor och fortsätta med det som du har gjort. Men det måste väl också vara häftigt att man kan få chansen att starta en egen kurs, alltså ett helt eget ämne.
Ja, och jag ska ju inte tala för någon annan lärare eller professor eller person överhuvudtaget. Jag kan bara tala för mig själv och för mig, jag känner att jag behöver testa, upptäcka, utveckla nya former av kunskap, träning hela tiden. Annars det börjar klia i kroppen på mig och jag känner så här att om jag står och pratar om samma saker som jag gjorde för 5, 10, 15 år sedan? Är jag riktigt användbar nu då? Har vi inte lärt oss någonting? Har inte världen förändrats? Har inte synen på oss själva, vad som är viktigt och så vidare, förändrats under den här tiden? Jag känner liksom att för mig att göra nya saker är absolut nödvändigt för att vara i synk med tiden, med världen. Och...
Men är det en lång, jag tänker också så här, för man kan ju tycka att ju tyngre instans, eller liksom så här, man brukar säga, jag vet Winnerbäck skriver att det är som att, så här, han drar ett exempel, det är som att dansa med en myndighet. Liksom, att det är så här. Och då tänker jag så här, att är det en lång process då från att du känner så här, nej men fan, jag brinner ju för det här ämnet, jag vill dra igång en egen kurs innan det liksom blir gjort och sökbart, och du måste ju ha ramar om alla, och det måste finnas, så det kommer ju vara en tenta på den där, och då måste ju någon bestämma att så här många poäng blir du godkänd, så här många, ja, du vet, så här.
Är det inte bara lång... att du vaknar en onsdag och skriver upp det på tavlan, det här, bara, smyger in den här med blyerts på schemat så kör vi, utan det är väl en process.
Är det en lång process liksom? När kommer du på det här och nu ska den lanseras nästa vecka?
Ja, det är en lång process. Den har pågått i några år. Jag har velat göra det här länge. Och nu blir det inte samma kurs som jag ville göra från början. För det har hänt mycket omkring oss i världen, på skolan, i vad jag vet och är nyfiken på och vill utveckla. Så det är någonting annat, men processen har varit lång. Vi brottas med det här ständigt, anstalten och jag, för ni känner ju mig. Jag har ju ganska kort mellan tanke och handling. Mm. Det är så jag får mycket gjort. Och mycket av det är inte särskilt bra, men det blir gjort i alla fall för att jag bara... gör det, och så känner jag också med kursen. Nu vill jag göra det här, och jag vill precis skriva upp det, imorgon kör jag. Mm. Så här många poäng blir det. Mm. Men skolan har flera instanser för att stoppa mig från att göra det.
Just det.
Ja, men vad roligt.
Läxta len, vi har byggt ett system här för att det inte ska
bli fattning. Men då måste väl ändå Charlie jag få säga grattis att du är nu är nära att du liksom nästa vecka så är igång. Det måste ju vara en stor sak för dig.
Med ett så spännande område.
Kul. Det fanns ju en läxta lena på det. Det här är ju preskriberat för flera år sedan. De är inte kvar. Varken rektorn, grundutbildningschefen eller professorerna, men det fanns en period för ett antal år sedan när det tillsattes en särskild Dahlén-kommitté på Handelsskolan som hade i uppgift att stämma av regelmässigt vad jag egentligen gör. Mm. Men den är inte kvar längre. Men, ja.
Ja. Mm. Ja, men då vet vi.
Ja, vilken service. Ja. Fantastiskt.
Men du, på tal om det här och oro och grejer nu då. Mm. Vi står ju inför, det är ändå en sanning liksom, att det är en lågkonjunktur. Mm. Vi har en hög inflation.
Ja.
Vi har ett ränteläge som inte historiskt kommer bli så särskilt högt kanske, men i närtid i alla fall helt galet högt. Mm. Jag har jättemånga klienter som bor i Stockholm som man skulle kunna klassa som någon slags medel eller övre medelklass eller någonting, men som har suttit så säkert därför att man har haft ett lån som ligger... Alltså man har ett högt lån, mycket pengar, men man ligger bra till för man har lyckats med bostadsaffärer. Så att, men det spelar ju ingen roll hur mycket man har, liksom, om man så bara har en 50% belåning, så har man lån på 10 miljoner så blir det ju en jävla skillnad i pengar. Man kommer ju upp på väldigt, väldigt höga summor att betala. Jag har ju många klienter som nästan har panik. Och då kan jag ibland tänka, oro, skulle du ha tänkt på? Liksom,
det är många som...
Ingen synd om dig, fan, du tjänar ju... Men alltså, det slår inte bara mot de fattiga. Det slår, nu börjar folk bli oroliga generellt sett.
Mm. Och man kan prata om oro befogad. Liksom. Så hur blir det när du tittar på de kommande, låt oss säga kanske 2 åren då? Vad tror du vi har framför oss och hur kommer det påverka oro, välmående, liksom effekter... Får vi en väderprognos?
Ja, men hur känner du just nu inför det vad som så här, en så här, nu tar vi en aktualitetsblick här nu. Liksom. Mm.
Jag är inte väldigt orolig, och det känner jag är mitt ansvar att inte vara som ekonomiprofessor. Och apropå kursen i välmående, så vet jag känner kursen är extra viktig nu. För det handlar inte bara om den positiva elastiteten och bli ännu lyckligare, utan också kunna hantera osäkerhet, tuffa perioder som vi alla går igenom kollektivt i en kris, i en lågkonjunktur och så vidare ibland, och i mindre grupper och individuellt ibland. Det kommer vi alla göra, men det är inte slutet på världen och våra liv. Vi måste liksom förstå att vi tar oss igenom det och vi kan må okej i alla fall. Så det är viktigt, och det är en liten segue in i att oron för vad som händer, eller än oftare vad som skulle kunna hända, påverkar både vårt välmående mer och ofta tillvaron den närmaste tiden mer än realläget just nu. Vi mår ofta sämre av vad vi oroar oss för vad som ska hända än hur tillvaron är just nu. Och sämre innan än när det händer. För då märker vi att det var som regel inte riktigt så farligt som vi tror. För att ta ett väldigt trivialt exempel. Det här är ett trivialt exempel. Men bara för att göra en illustration då.
Mm.
Måndagar är inte veckans minst lyckliga dag och är inte så hemska som vi föreställer oss. Och en förklaring till det är att måndagen har blivit lite bäddad för redan under söndagen som inte blev så härlig som den skulle kunna vara när vi börjat grämma oss över och diskontera för att snacka ekonomiska måndagen. Lite så är det med saker vi oroar oss för också. Vi oroar oss mycket för någonting som sen när det händer då ofta inte riktigt känns så illa och är så illa som vi trodde. Men oron i sig kan också göra att det blir lite värre. Att vi stressar upp oss över saker och ting. Vi pratade ju i ett tidigare avsnitt om det här med bankrusning.
Mm. Ja, precis. Oro. Jag tänkte säga, det är ju inte Gazaremsan ändå. Jag minns att då pratade vi om Libanon, att man får råna, man får liksom rånas på banken för att få ut sina sparade pengar. Så illa är det ju ändå inte.
Nej, precis. Så liksom vi kan oroa oss för att nu kommer det gå illa och i den oron så till exempel då med bankrusning springer vi, tar ut pengarna från banken och så gör vi det allihop, vilket gör att banken hamnar i ett krisläge och så skapar eller åtminstone förstärker vi en kris genom vår oro snarare än genom det faktiska läget. Inflation kan vara ett annat sånt exempel. Att om vi oroar oss för att priserna kommer stiga väldigt mycket så skyndar vi på vår konsumtion. Vi skyndar på affärer vi ska göra på olika sätt. Och i och med att alla gör det samtidigt så är det enkel efterfrågan, utbud som sätter priser så liksom får vi en ökad inflation.
Och det är så att samhället, att vi oroar oss för inflation, så blir det så. Vårat handlande påverkar faktiskt, alltså känner du, alltså just när oron, att den påverkar att inflationen inte sjunker som den skulle kunna göra annars.
Ja, så det finns liksom två faror med oro. Dels att du mår sämre än du egentligen har anledning att göra. Och dels att du kan skapa ett sämre läge.
Men varför skapar vi ett sämre läge? Borde inte, är inte en idé med räntehöjning och inflation att folk ska bli lite mer oroliga eller så att säga inte spendera lite mycket, kanske fokusera på att spara mer, in efterfrågan på liksom bilar minskar nu och det gör att liksom tillgång och efterfrågan går priserna ner och så bromsas inflationen. Görs det inte massa finansiella åtgärder för att svenska folket ska ta det lite lugnare och ha inte så mycket framtidstro och bara ös på, utan håll tillbaka nu lite så inte det här drar igång. Är det inte lite de tömmarna man försöker dra i när man gör de här? Att man försöker påverka samhällsbeteendet? Och om vi bara inte blir oroliga, är det, förstår du vad jag menar?
Ja,
ja.
Du har helt rätt. Det är ju en jätteviktig del och som vi också pratade om tidigare med insättningsgarantier på banker som det är någonting som diskuteras mer nu i samband med ekonomipriset, just att det har ju tanken att fylla en sån funktion.
Mm.
Att garantin ska finnas där, det ska inte behövas göras, men att veta att det finns den garantin, vi hamnar inte i det läget, minskar oron och därmed också sannolikheten att vi kommer i det läget. Räntehöjningar, som det ju varit väldigt mycket prat om nu, har ju också en sån viktig funktion att signalera att vi kommer inte tillåta att priserna får skina iväg hur mycket som helst. Det är ju tanken. Så när vi hamnat nu i ett sånt ovanligt läge där räntorna stigit ordentligt, där signalen är en viktig del i det. Vi kommer inte låta priserna skina iväg. Och så har ändå priserna hunnit stiga så mycket. Mm. Så att vi liksom i en ögonblicksbild har,
så har vi liksom två dåliga saker samtidigt.
Precis, för de är ju tanken att liksom motverka varandra. Höjer du räntan så blir ju priset på pengar högre och då går inflationen ner.
Samtidigt satt vi för inte så länge sedan och pratade om att vi hade för låg inflation och vi försökte få fart på inflationen och man ifrågasatte, är det verkligen sänkt ränta som kommer få fart på detta? Det verkade ju som om vi kunde ha till och med minusränta och det var ingen inflation då, för folk köpte ingen mer kylskåp. Nu tror vi plötsligt att ökad ränta ska ta hand om inflationen åt andra hållet. Om det inte funkade förut, varför ska det funka? Om det inte funkar som broms, varför ska det plötsligt funka från gas? Är det här någonting som man liksom, frågasätter om.
Ja, för det har ju varit det ena och det andra, om man har annars pengar placerade i så här del av aktier och del av ränta.
Ja.
Det har ju varit så här för att kompensera. Och nu, men varför blir det så här? Varför har vi en inflation på 10 och en räntehöjning som är jättestor? Vad är det korta? Finns det något kort och enkelt svar på det? Är det panikar vi? Är det Putin? Är det liksom, är det all den här oron som
låt honom få svara nu. Det är många frågor
jag vet,
på det.
Jag vet, jag vet.
Ja, men vi börjar med räntehöjningen då.
Ja.
Det går inte att stressa, Mikael, du ser ju. Han bara låter oss gidra.
Han tar ett djupt andetag och så bara, ja, då börjar vi med räntehöjningen. Han har stått förut längst fram när de bara kastar frågor på honom och bara, nu tar vi den frågan.
Han är
först.
Rutinerad, du märks. Ja, ja.
Vi behöver inte göra onödigt svårt.
Nej, nu ska jag vara tyst.
Tid som vi pratade om förut, också tid är något vi gör. Vi gör vår egen tid, den inte bara anfaller oss eller tas ifrån oss.
Ja.
Så nu gör jag mig tiden här. Tre svar på räntan. Den ena var ni inne på. Räntan höjs därför att den har varit så oerhört låg utan att göra riktigt det jobb den var tänkt att göra. Alltså vi får gå tillbaka till år 2014 egentligen för att komma i ett läge där räntan var överhuvudtaget över noll. Så förr eller senare skulle den upp och det blev nu. Det borde, tycker många, och jag är en av dem, ha skett tidigare.
Mm.
Och då hade det inte behövt göras lika brant upp som det blev nu. Så det är det ena svaret. Det var någonting som varit på vänt som skulle hända och som nu hände på mycket kortare tid än det hade gjort ifall det hade börjat tidigare.
Och du tror att man inte vågade göra det tidigare därför att man var rädd att corona hade redan lagt ett lock på hela samhället och man liksom, vi var nästan så rädd för någon zombieapokalyps och ingen kommer ha jobb kvar, och så vågade man då inte komma med räntegrejen i det sammanhanget, utan är det liksom en, nu har vi andats ut lite på corona, så nu, eller varför höjdes inte räntan för 2-3 år sedan?
Jag tror inte det gör med att vi andats ut sen corona, men jag tror att coronan försköter lite till. För det var diskussioner om det här redan, slutet 2018, början 2019 och hela vägen in i 2020 då, såklart. Om att nu har vi gjort det här i 5-6 år, hamnar inte riktigt i den här farten, så vi behöver liksom se över andra sammansättningar på styrmedlen så. Så det var på väg och så sköts det på, skulle jag säga. Snarare än att det är så här, ja, nu pustar vi ut, nu kan vi göra det. Det andra svaret på räntehöjningar är, och det är också en förklaring till varför räntan inte höjdes tidigare till oppositioner, det är att räntan gör ju inte bara jobbet att balansera konsumtion och inflation, utan också valutan. Värdet på valutan. Och det värdet på valutan bestäms ju inte bara av vad vi gör i Sverige, utan hur vår valuta förhåller sig till andra valutor, euron och dollarn framför allt, såklart.
Mm.
Och det gör att om man då inom EU och USA gör på ett visst sätt med räntor och så vidare, så måste den svenska centralbanken, Riksbanken, förhålla sig till det.
No man is an island.
Precis så. Vi är väldigt tätt förknippade, och människor med så gott minne minns kanske den här legendariska mytomspunna 500-procentiga räntehöjningen som gjordes 92. Den var ju ett försök att stötta den svenska valutan, den svenska kronan, som var riktigt illa ute. Och till slut så gav man upp inom stationstecken och släppte kronan. Den blev flytande, som det kallades för. Räntehöjningen som gjordes då var ju ett sånt verkligen infamöst, legendariskt försök. Nu med alla medel, med alla hundratals procentenheter, måste vi stötta kronan.
Mm.
Och sen märkte man att det funkar inte, det här kan vi inte göra, och så släppte man kronan. Så att räntan nu höjs är också till en del på grund av, och det vet vi alla nu, hur många kronor det går på en dollar, många kronor det går på en euro. Väldigt många fler kronor än det gjorde för några år sedan.
Den här veckan är vi sponsrade av Privata Affärer. Gillar du privata affärer? Gör du mycket privata affärer?
Ja, men jag gör väl privata affärer om någon. Eller så här, vi gör väl alla affärer hela dagarna. Men det som ju är privata affärer, där det liksom är, det är börs och det är fonder och det är alla, det är ju sådana saker som Jag blir förvånad hur många som är engagerade i extrapriset på köttfärs och hur många som inte är engagerade i vilka fonder de använder för sin pension eller sitt långsiktiga sparande.
Och jag måste säga att sen vi ska också tacka Privata Affärer för att ni är sponsorer här till våran podd.
Jättekul för oss.
Och det gjorde ju att jag ganska ärligt erkänner att jag visste inte att den här uppdaterade sajten som de öppnar 2023, alltså var det juni 2023, att den var så otroligt bra. Så att jag har fått chansen nu att gå in och testa. Och alltså, oj vad mycket info det finns. Alltså, allt som du säger med aktier, fonder och hela den biten. Jag kunde knappt sluta läsa för att man blir så här. Och sen är ju vissa, ibland kan jag tycka att mycket ekonomiinformation är svårt att förstå. Men det tycker jag också är fördelen med. Man vet att det är innehållssätt väldigt sant och rätt. Men också lätt att fatta. De gör det på ett otroligt bra sätt tycker jag.
Om ni inte har testat, varför inte gå in på Privata Affärer Premium? Kostar 49 kronor, inte för en månad, inte för två månader, utan för tre månader. Och då får du allt digitalt material på privataffärer.se. Nu säger jag Privata Affärer, men det fattar jag med .se att det är...
Ja, men det man gör ja, men det är så här, man går in på www.privataaffarer.se. Inget ä alltså. Nej. Utan ett ä utan prickar blir ju ett a.
Privataaffarer.se
/.
Snedstreck säger du. Jag säger /.
Ja, /, ekonomi.
Ja.
Privataaffarer.se/ekonomi.
Jag har ju smitit från jobbet idag, Mattias. Jag sitter ju jobb, men jag sitter ju mina dagar på Saveland. Och det kan ju jag ju göra med gott samvete eftersom de är sponsorer till det här avsnittet.
Undrar när ska jag få komma upp på en kaffe, att du bjuder upp mig på en kaffe?
Jag skäms att jag inte har gjort det.
Nej, det har inte varit
det. Då hade jag kunnat visa dig att här har vi fasträntekontorna, här har vi strategierna, här har vi fastighetsprojekten.
Ja.
Jädrar.
Ja, men det får bli nu då.
Men jag vågar inte riktigt bjuda upp det, för jag tänker att folk tycker att det är skrytigt att jag ska visa att jag är kompis med dig. Förstår du? Att det blir lite så här...
Ja, du är gullig du.
Men det... Ja.
Ja, men ja, tack för det. Men vi ska framförallt tacka till Saveland som hjälper oss att se till att den här podden skulle bli av. Eller att den blir av, rättare sagt. Så att gå in på saveland.se/fast, för vad finns där?
Där har vi ett fasträntekonto med 6% ränta per år.
Ja, det är
inte illa.
Nej, det är inte illa pinkat av en trähäst.
Och varför sjunker den svenska kronan? Vad är det ingen som tror på Sverige längre? Är inte det liksom en aktiekurs på landet Sverige i andra länders ögon? Eller... Kan man säga så? Varför är det ingen som vill köpa kronor längre? Vad är det för fel på oss?
Då har vi igen priset på pengar. Priset på svenska kronor sätts ju delvis genom ränta. Så om räntan är högre så kommer vi vilja behålla pengarna i Sverige.
Ja.
Vilket är bra för den svenska kronan, valutan. Är vår ränta, priset på svenska pengar, lägre här, så känner jag, men då kanske det är bättre att jag lägger dem någon annanstans i EU, USA eller någonting där jag kan få större avkastning på mitt sparande. Och då drabbar ju det. Då blir efterfrågan på svensk sparande, svensk valuta lägre, och så sjunker svenska kronan i värde, vilket påverkar vår handelsbalans, produktion och alla de delarna. En väldig massa följdeffekter på hela den svenska ekonomin. Så Riksbanken har ju som jobb att värna den svenska kronan. Och där fyller räntehöjningen en funktion också, som vi lätt glömmer bort. Och det påverkas av, höjer de räntan i USA, där de ju har legat steget före hela tiden och har en högre styrränta än här i Sverige, då har Riksbanken nästan inget annat val än att följa efter, för att inte svenska kronan ska tappa.
Men hade vi inte haft en svensk krona, hade vi kört på euron istället, då hade vi inte behövt höja räntan på samma sätt, för då var det mer en fråga om att försvara euron, och då är den del av något större där vi inte är så himla viktiga i det sammanhanget.
Då hade läget varit ett annat. Och hade inte Federal Reserve i USA höjt räntan, så hade vi inte heller behövt göra det. Så det går delvis att peka på andra och säga att det är inte bara Sveriges Riksbankens innovationssäkert fel. Så, utan det...
För nästan alla andra vi pratar om, de pekar ju på Putin och säger att det är Putins fel, det som händer nu. Men det har inte kommit på några av dina modeller här än.
Och då kommer vi in på trean då.
Jag tänkte, vi har trean kvar.
Ja, kanske nu den kommer.
Nu.
Ettan kom, tvåan kom, trean kom, småning. Nu kom den.
Att räntan ska balansera och styra inflationen. Där ju Riksbanken har ett inflationsmål om 2%. Och ligger vi över det, den inflationsnivån, så går Riksbanken in och försöker stävja och sänka den inflationen. Det händer nu. Och då måste vi börja diskutera, okej, varför är inflationen så hög som den är? Mm. Putin, en del i det som påverkar energiförsörjning, gas och allt det där som vi läst och hört mycket om. Sen energipriserna har ju att göra med fler saker än så också. Så vi kan prata om en energiomställning som gjorts de senaste åren som också har accelererat. Som ju liksom varit planerad så länge. Vi ska ställa om energiförsörjningen, gör den mer hållbar och så vidare. Den omställningen sker till en kostnad. Och nu accelereras det och olyckligtvis så händer det samtidigt som kriget och allt det andra. Men det var också något vi egentligen visste skulle hända. Som bara,
ja, för vi var egentligen på väg, det var ju redan på väg, alltså inflationen var ju på väg och lågkonjunkturen var ju på väg innan Putin.
Ja, och energipriserna
precis.
Också.
Diskuterade
och
energipriserna innan.
Också. Mm. Precis så, och en del i det där, och som också är lite så här osäkert, lite stokastiskt, där det beror på vem man frågar, hur i, apropå fysikpriset som ju var ett systempris förra året, va? Om att vindkraftverk till exempel, som jag har hört att de producerade mindre energi det gångna året på grund av att
det blåste mindre.
Så. Och sen hänger det ju på hur kall blev vintern, det vet vi inte än. Mm. Hur kallt var det förra våren, så allt sånt där spelar in, och det har vi inte helt fått.
Regnar tillräckligt än. Så att vi har mycket vatten i Norrland som kan forsa genom forsarna. Och så. Ja, alltså, det är mycket som påverkar. Ja.
Precis, och där har vi också, jag vet inte om folk känner till det, men varför är den svenska energin och elen så dyr? Det beror ju inte på vår produktion. Vi producerar ju totalt sett och slagit över året ett överskott.
Mm.
Men det beror ju på att vi är med i ett system inom EU som ska ha skalekonomier. EU som förut handlade om, kommer ni ihåg det, då handlade det om kol.
Kol- och stålunionen.
Ja, precis. Mm. Det var så, ett ömsesidigt beroende som värnar fred över konflikter, som värnar att gemensamt så kan vi få bättre ekonomi. Ja, nu handlar det ju för tillfället mycket om energi. Och det är det man har lagat för och som gör att vi har en gemensam energimarknad. Så är det underskott och tufft på andra delar, så påverkar det oss också. Att över en längre tid så vinner vi på det och alla vinner på det. Men just nu är det korta perspektivet så.
Och det
så drabbas vi av det.
Det alla har lärt sig det senaste året, det är någonting som jag påstår att de flesta av oss aldrig hade tänkt på tidigare, och det är att det är svårt att transportera el. Liksom, det är ju ingenting man har tänkt på. Man sätter i brödrosten så åker den genom strömmen. Att det skulle vara någon energiförlust och besvärligt för strömmen att åka, det har ju inte någon slagit sig. Man tänker, vi drar väl bara en sladd från Norrland till Skåne, så kan väl sockerfabriken ha den strömmen. Vad är problemet? Men nu har man ju fattat det, att det är med zoner och grejer, att det är jäkligt svårt att flytta el.
Precis, det vi har problem med, det är därför vi har olika priser i olika delar av landet. Det är inte på grund av produktionen, utan det är på grund av distributionen, att det kostar så in i Hälsingland, bokstavligt talat kan man säga. Mm. Att flytta den här elen, det måste byggas ut kapacitet som tar tid och en massa pengar, och de investeringar behöver göras och har inte hunnit göras riktigt, för det är aldrig kul att göra den investeringen på kort tid.
Man får inte så mycket, politiker får inte så många extra val röster på det.
Precis.
Nu de polska bärplockarna har ju alla nu börjat bära el istället, så nu bär de ju el söderut.
men
så det är en del i inflationen då.
Ja.
Energipriserna, en annan del är delvis också att vi lider lite av pandemin som krånglade till det i infrastruktur, logistik och allt det där har inte kommit igång än.
Nej, man tjatar om att halvledare och råsnö är svårt
att få tag på grejer. Ja,
precis.
Det är oklart om det ens är ur pandemin. Spannmål och allt det där.
Men betyder detta att det är ett tillfälligt hack i kurvan, och så kommer, och vi kan förhålla oss till lågkonjunkturen lite som en baksmälla av att vi kanske fläskade på lite väl under pandemin för att hålla allting igång, eller är det liksom början på slutet och vi får se en ny världsordning där vi får börja blanda bark i brödet och googla hur man tillagar skater liksom så här. Var nu drog jag isär scenarien ganska långt, men var tror du att vi pratar om ett år? Hur tror du Sverige mår om ett år, och hur tror du, vilken fråga kommer svenska folket ha om sin pengaekonomi då liksom?
Sverige mår väsentligt bättre om ett år än nu. Dels för att vi då kommer ha facit i hand på att det blev inte så illa som vi oroar oss för. Även om det blir illa blir det inte så illa som vi oroar oss för. Och det är viktigt, och det är det vi behöver bli bättre på att förstå redan innan. Mm. Så att vi inte oroar oss så mycket. Och sen kommer läget ha vänt också då. Så istället för att vara på väg neråt som vi är nu, så är vi på väg uppåt igen. Och det där finns en del som är viktig att komma ihåg. Att konjunktur definieras som ett läge i förhållande till vad vi förväntar oss innan att läget skulle vara. Så i år, vi fortfarande år 2022, kommer vi sluta på plus. Det är alla överens om enligt prognoserna. Prognoserna ändrar sig till, men det finns ingen prognos än som säger att vi kommer sluta på annat än plus. Men alla prognoser...
Vad på plus? Men vad är plus?
Ja, förlåt. BNP. Tillväxt. Det är det som nästan alltid... Ja.
Summan av alla varor och tjänster i Sverige kommer att öka. Det kommer att ha blivit mer pengar i Sverige än vad det var för ett år sedan.
Precis. Mm. Så liksom omslutningen, omsättningen på ekonomin kommer att vara större i år än förra året. Mm. Men det som har reviderats är... hur mycket plus det kommer vara på. Och just nu, och det kan ändras igen, men just nu är vi nere på en tredjedel av det plus vi trodde i början på året. Då var prognoserna 3% ungefär, kanske till och med över 3%. Mm. Och nu är de nere kring 1% ungefär. Och redan där då blir det definitionsmässigt en lågkonjunktur. Trots att vi går på plus, men vi går på mindre plus än vi förväntat oss. Då blir det lågkonjunktur.
Det är så när man kör på motorvägen länge och sen kör man av och kommer till en 60-sträcka och plötsligt känns det som att kör vi i 20 nu? Eller vad kör vi? För att man har liksom vant sig med, jämfört med att man har kört andra. Man blir fartblind. Så att egentligen så lågkonjunkturen betyder inte att det går dåligt i Sverige. Det betyder att det går mindre bra. Men det känns i magen som en inbromsning. Va?
Men hur känner du med börsen då? För hittills, alltså börsen har ju varit hysterisk. För framförallt 2020 så var den ju hysterisk. År 21 har ju liksom varit galet. Men nu är det ju jättemånga av våra lyssnare som är oroliga. Som sitter med fonder, som har sparande. Och för första gången på ganska länge... så har det gått ner 10, 15, 20, 30% för vissa sparare som blir jätteoroliga. Och då, vad säger du till dem då? Hur orolig ska man vara?
Historiskt sett är det nu de flesta småspararna förlorar pengar för att de hoppar av. Liksom. Ja, är det inte så?
Precis.
Alltså, vad tror du om börsen? Nu har det inte varit, alltså nu har det ju verkligen gått ner.
Ja.
Tror du att det här kommer vända? Och när tror du att liksom... när har vi de här 8% plus som det historiskt har gått?
Det kommer vända, det vet vi, för att det alltid har vänt. Mm. Och för att genomsnittligt över hela tiden har gått på plus. Alltså finansiella marknader är riggade så att de alltid över en längre tid ska gå på plus. Är det möjligt i en perpetuum i all evighet? Ja, det vet vi inte. Och då är vi liksom tillbaka till Charles fråga om barkbröd. Och behöver vi tänka tanken att allt kan inte bara gå upp hela tiden? Ja, det är alldeles säkert på när vi pratar hållbarhet. Att vi kan liksom inte bara ha ett sånt system som ska bygga på mer och mer av produktion, konsumtion och tära på planeten. Men det jag kan säga är att vi ställer om för att kunna lösa det på andra sätt. Och också i ett kortare perspektiv så är inget system, varken det finansiella eller det realekonomiska systemet, beredda att ställa om helt. Så därför kommer det gå på plus igen ganska snart.
För man behöver ju inte googla så många minuter innan man trillar ner något hål som handlar om skyddsrum och guld och silver och NFT:er och liksom, det här är 16 tecken på att det här är början på slutet liksom. Mm. Men det menar professorn är bullshit. Vi har några svängningar kvar innan vi kan börja prata om att detta på riktigt är, om du skulle tro och gissa och tänka.
Ja, men det pratades ju om det under 3 månader 2020 också. Mm. Vi kommer förlora en hel generation. Det kommer skita sig för allihop. Det här är slutet. Mm. Vi förlorade inte en hel generation. Mm. De flesta är fortfarande vid liv. Mår ganska bra. Många har glömt de här 3 månaderna. Börsen störtdök. Tapp på 30% inom loppet av 3 månader. Mm. Och sen vände det och gick innan året var slut tillbaka till nivån innan och fortsatte sen upp till rekordnivåer 30% över som vi aldrig någonsin sett mitt under en samhällskris. Mm. En av förklaringarna är såklart att ränteläget låg väldigt långt ner. Så därför var det tacksamt att använda pengarna, investera dem och så vidare på andra sätt än att låsa dem. En annan förklaring var att, vilket alltid är fallet med finansiella marknader, precis som hos privatpersoner, vi vill bara veta hur det blir så att vi kan laga tillvaron efter det. Börsen, finansiella marknader skyr osäkerhet mer än någonting annat. Mm. Därför går börserna i genomsnitt ner varje gång det sker ett regeringsskifte i ett land. Det finns massa amerikanska data på det. Det finns svenska data på det också. Så det kan vi också langa in nu. Apropå allt annat vi kan skylla den nya regeringen för. Så, nu jäklar nya regeringarna. Det är nog lite deras fel att börsen går dåligt också. Ja, faktiskt. Det är lite deras fel. Men inte på grund av personerna som sitter där och sammansättningen. Utan det är deras fel i egenskap av att de är nya. Alltid något nytt. Ja, hur kommer de prioritera? Vad blir de nya styrmedlen? Riktlinjerna och målen och så innan man vet det. Så blir en osäkerhet, alla avvaktar och så påverkas både ekonomin och börsen där. Börsen nu är jätteosäker, hur illa blir det realekonomiskt med konjunktur? Vad blir det nu? Så fort det börjar uppstå en säkerhet. Okej, det kommer bli illa, men bara vi vet hur illa. Mm. Alltså det räcker, det kan vara illa bara vi vet hur illa. Så kan börsen, människor som ska investera, förhålla sig till det. Och så börjar
inflationen
agera,
kommer att börja gå ner lite grann och då börjar man få liksom vind och känna att nu det är det lugnt.
Så börsen kommer gå upp så fort vi är lite säkrare och det kommer vi vara i början av nästa år. Då vet vi ungefär vad vi har att förhålla oss till. Mm. Så redan där slutar det gå ner, går upp mycket. Ja, det vet vi inte. Det har dels att göra med var räntan tar vägen någonstans. Räntan kommer alldeles säkert stabilisera sig ganska snart om vi kollar på hur det ser ut i USA och EU. Där de liksom har börjat prata om att men nu ligger vi nog på ett läge vi sagt. Man pratar om, sen kan man ta någonting för givet, men Riksbanken, Konjunkturinstitutet ser också att det kommer att ske några höjningar till, men inte mycket mera. Vi börjar liksom nå toppläget. Mm. Då kan vi börja agera efter det. Och ska vi prata lite om inflationen nu då?
Ja.
Kan vi göra det?
Ja, eller jag bara säger bara på den frågan du gör. Mm. Det finns ju en eftersläpning här i de som inte har ett kontor på Handelshögskolan, som är att ens medvetenhet kommer liksom hela tiden för sent.
Ja.
Nu börjar räntan nå någon typ av topp, säger du, och nu börjar tidningarna handla om vad man ska binda. Nu börjar börsen närma sig botten och nu börjar folk prata om att sälja. Det är som om efterklokheten blandas ihop med någon försyntheten, och det är det som gör att de flesta svenska småsparare blir förlorare över tid, därför att så fort man engagerar sig ser man 6 månader sent på det. Så man går in när man borde gå ut och går ut när man borde gå in, eller? Håller du med om den dystopiska påståendet, eller?
Så här, priserna på det mesta, inklusive pengar, räntor och så vidare, bygger ju på all information vi har om vad som komma skall. Och apropå bankrusningar som vi pratade om förut, ingen vill vara sist på bollen, ingen vill förlora. Så man försöker vara först och lista ut vad blir nästa steg. Så om vi tror att det kommer bli sämre sen, så försöker vi räkna hem det redan nu. Då höjs räntorna för att ta höjd för att det blir ännu tuffare sen. Så det innebär att med mindre än att du tror att du är den första som kommer på att det kommer bli ännu sämre sen, så kan du nog räkna med att andra redan har räknat in det i priserna. Så räntorna har nog redan tagit höjd för att det kan bli räntehöjningar sen. Ett ännu tuffare läge. Så om du tänker så här, att om jag binder räntan nu, för då är jag tidigt ute för att gardera mig för räntehöjningar sen. Du kan nog räkna med att de räntorna som är nu bygger på, inte läget nu utan vad man tror kommer hända sen, som kanske är ännu högre räntor. Så då är de räntorna redan så höga.
Mm.
Och då kanske det är mer sannolikt att räntorna snart kommer gå ner. Och som du säger, om jag då gör om det här, så kanske är om det i ett läge som är så absolut värst, baserat på att det är det värsta läget som kommer snart, som räknas in redan nu. Och sen vänder det.
Men för media blir det nästan tvärtom. Nu är alla oroliga och då skriver man om det. Och eftersom man skriver om det så tror folk att det är befogat att vara orolig. Istället för att för 6 månader sedan, där det har varit mer vettigt att prata om hur det ska säkra alla vinster, då skrev man inte om det, för att det var ingen som skulle läsa den artikeln ändå. Så vi liksom, det blir liksom Peter och vargen, hönan på ägget, liksom grej som pågår där, som gör att vi ofta sitter med att tittar man på siffrorna på när flödar pengar in och ut från sådana här Avanza, Norden och grejer, så visar det ju på att folk verkar generellt sett korkade, men det är vi ju inte. Det är ju bara att vi är, hela tiden ligger tvärs efter mot bollen,
där
för vi lyssnar på media. Nu tar vi inflationsfrågan då, som vi var på.
Just det. Räntan har ju också höjts för att balansera inflationen, få ner den i relation till Riksbankens inflationsmål. Det som också är värt att komma ihåg är att så länge inflationen är större, högre än räntan, om du har lån, så i reella termer så äter ju inflationen fortfarande upp en del av det där. Så det tänker jag inte på. Man oroar sig över inflationen i ena ändan, över att det blir dyrare för mig att köpa saker och ting. Men å andra sidan, mina lån blir ju i reella termer lite lägre så länge inflationen är högre än räntan.
Just det.
Så det är faktiskt viktigt att påminna sig om att det inte bara att de attackerar från två håll, utan de balanserar lite i så mått också att det finns någonting inom stationstecken.
Mm.
Det är verkligen viktigt med tydliga stationstecken, men det finns någonting inom tydliga stationstecken som är bra med inflationen versus räntan på lånen du har. Så det är bara värt att komma ihåg.
Skulle vi ha en inflation på 10% varje år,
ja,
och därmed då över tid ha en löneförhöjning på 10% per år för att, ja, kompensera för det,
precis,
då betyder det att det krävs för varje år 10% mindre av den inkomst för att betala räntan om räntan, ja, är samma.
Precis.
Och när det är dags att köpa ett nytt hus efter 5 år så har väldigt mycket av det där lånet försvunnit i, så att säga, av att allting är ju mycket dyrare nu, så de 400 du lånade motsvarar ju typ 200 nu för tiden.
Precis. Och det är en anledning till att Riksbanken har ett inflationsmål,
ja,
på 2%. Borde inte ha bättre med ingen inflation alls? Nej, menar Riksbanken då, och har vetenskap i ryggen. Med en liten hanterlig inflation så får vi just den effekten att lånekostnaderna blir lägre, vilket stimulerar investeringar och konsumtion, därför att det inte blir lika dyrt att låna dig till det här. Sparandet blir lite lägre därför att du vill konsumera nu.
Därför sparpengarna försvinner ju också då, ja, med inflationen på kontot. Så att säga.
Så det stimulerar också ekonomin. Och så finns det något då som var en del av Robert Shillers ekonomipris för ett antal år sedan som kallas för pengaillusionen. Att vi har svårt att hålla isär nominella pengar och reella pengar. Att 100-lappen jag håller i handen, vilket ingen gör nu för tiden, det är den nominella pengen. Och den är likadan i år som förra året, som året innan det och nästa år också. Men vad den är värd i praktiken på grund av inflation i reella, den reella 100-lappen. En annan.
Mm.
Så om det då sker en liten inflation som gör, som du var inne på Charlie, att jag får en liten löneförhöjning som kanske är 1,5%, så känner jag toppen. Jag fick in mer pengar på mitt konto, men jag lyckas inte riktigt få ihop att samtidigt inflationen var i 2%, så 0,5% är det jag egentligen tappat.
Mm.
Så kommer folk ändå vara ganska nöjda med sina löner och konsumera lite mer samtidigt som ekonomin får skjuts. Så det är liksom grunden till det där. Att en lagom liten inflation skapar en pengaillusion. Det stimulerar investeringar, konsumtion och hela de bitarna. Och skapar någon form av jämvikt. Det där har det räknats på.
Men då så är det återkopplat då för att slutföra just det här med spararna som har sina pengar i fonder och haft. Mm. De kanske också glömmer att det har gått väldigt, väldigt bra. Man är så van med det och är väldigt bortskämd i det. Men du tycker inte att man, alltså, så med, liksom, med allt vi har pratat om, du tycker man sitter still och fortsätter spara, man säljer inte.
Ja, vi måste tänka igen då på börsen, precis som med konjunkturen. Konjunkturen är lågkonjunktur nu för att det går sämre än förväntat. Och det går sämre än förväntan, för den förväntan i sin tur byggde på att det redan året efter 2020 med domedagsprofetierna, alla kommer, det kommer gå käpprätt, gick så mycket bättre än förväntat. Det gick ju mycket, mycket bättre än vi trodde i början av pandemin.
Mm.
För att vi kunde ställa om på så många sätt att det inte drabbade ekonomin på de sätt vi trodde liksom. Så då inflaterade vi förväntningarna. 5% i tillväxt under pågående pandemi skapar ju ett helt annat perspektiv. Så redan att det var 3% året efter i år var ju lite lägre och så ställs det om igen.
Mm.
Så liksom att det nu, visst blir det så här metafysiskt, det blir nästan Einstein så här. Mm. Vad är det som händer? Det går sämre beroende på att det gick bättre än det där dåliga som blev dåligt innan, sämre än innan. Allt hänger upp. Börsen samma sak.
Om man ska tänka negativt, så där bra kan det ju inte bli igen. Ja. Ja, det var så där bra under pandemin, men så lär det ju inte bli den här gången.
Nej, men börsen slog alla rekord. Och så måste vi liksom räkna absolut och relativt att det vi ser nu, börstappet, ska ju på samma sätt förhållas till en inflaterad börs och börsnivåer vi aldrig någonsin varit på tidigare. I absoluta nivåer så är ju börsen inte så låg, utan det är att den går tillbaka från den här riktiga Mount Everest-piken,
mm,
som vi aldrig kunde drömma om skulle ske under 2021. framförallt.
Jag som inte stirrar på vare sig liksom bopriserna eller börsen liksom dagligen, mm. för att jag ska kunna prata om detta, vi ska kunna prata om detta hemma och ha liksom någon så här sans, då pratar vi istället om i tid, det vill säga när var den senast här?
Ja.
Liksom lägenheten vi har nu, så vi liksom, jättefin lägenhet, bra, men, det så här, men herregud, nu går det ner, liksom, bara även någonstans, och så konstaterar vi att men vi är bara bakåt 1,5 år. Mm. Och då satt vi inte och mådde dåligt hemma över Precis. Vad den var värd, utan Precis. Då var vi alldeles nöjda med vad den var värd. Då kan vi vara alldeles nöjda nu också. Det här är, och under tiden har vi också bara bort det. Den har aldrig varit mer värd, för den har aldrig varit ute på marknaden. Det var bara påhittade pengar. Precis. Så jag skiter i Expressen-rubriken. Och likadant med pensions, liksom, PPM har backat här. Ja, men hur mycket har det backat till då? Där vi var för 2 år sedan. Ah, ja, de ska ligga i 60 år. 2 år bakåt betyder inte så mycket så länge vi fortsätter rösa det vi ska rösa. Så att ibland kanske ett bättre mått att titta på mäta pengarna i tid än att mäta dem i liksom procent, för procent är ju väldigt förrädiskt. De flesta har ju ingen inbyggd förhållande till det, och lätt
Nej,
att gå
på det. Lägenhet är en sak och villa en sak. Jag tycker ändå att det är skillnad. Jag är med er på det, alltså, eller dig på det och dig också. Men jag menar, det blir ändå för många att se det här värdet. Man är ju rätt nöjd när man tittar, för det blir så krasst om man går in på sin hembank eller vad man nu gör, så ser man så här, wow, jag har 100 000 kronor i fonder. Nu har jag plötsligt 70.
Mm.
Eller jag hade 1 miljon och jag har 700. Jag förlorar en årslön här nu.
Mm.
Alltså så blir nog det kanske mer stressande.
Det är klart. Och därför måste man ju
man bor i lägenhet som hitta man ändå smartare inte sätt att
tänka. Ja, liksom. Mm.
Och det är viktigt. Och det är svårt att ta till sig nu såklart. Det är alltid svårt att ta till sig. Men vi behöver säga det och påminna om så ofta vi kan ändå. Som ni var inne på. Att de pengarna har ju egentligen aldrig funnits. Mm. Den siffran som står är, här är värdet om du skulle sälja.
Mm.
Men det är först när du säljer de har ett värde. Innan dess har de inget egentligt värde. Och även om du försökte sälja dem när du stod på topp, är det inte säkert att de skulle rendera det värdet. Bostäder är ju jättetydligt så.
Mm.
Att nu är den här bostaden värderad till just den här pengen. Men du är ju aldrig helt säker på att du verkligen kommer få den pengen när du lägger ut den för försäljning. Det kan påverkas av en sån enkel grej som att du lägger ut din bostadsrätt för försäljning och just den dagen här blir ett exempel close to home, inte jag, men jag har en kompis som det heter, som lägger ut sin bostadsrätt på försäljning, och det var visning samma helg som en av grannarna hade ett riktigt fylleslag som sträckte sig från kvällen innan till dagen efter, samtidigt som visning, och ut kommer människor i bara kalsonger och ryktar sig till och med utan kalsonger i den här farstun, samtidigt som folk är på visning. Och den här kompisen menar ju, det kan vi aldrig få facit på, man behöver ju liksom ha en kontrollgrupp då, men hen menar ju att en väldigt stor del av den reella summan som var mycket lägre än de hade förväntat sig kommer sig av
en fest.
Den här festen.
Mm.
För att ta ett sånt.
Ja, men det är härligt. Men du, Mikael, du...
Så det är viktigt att komma ihåg att pengar vi tycker finns inte.
Mm.
Och liksom det gäller allt ifrån prognoser för konjunkturen till börsen som bygger på förväntningar. Hur mycket skulle det här vara värt om jag säljer det? Om företagen jag nu har en del i går så här. Det är bara viktigt att påminna sig om. Och så kommer vi då inse att de här tappen egentligen kanske inte ens var tapp, för det var inget som hade hänt som vi tappade, utan det var en förändring i vad vi trodde skulle hända, som alltid är inflaterad. Och så tänker jag absolut nivå, som ni är inne på, okej, det blev sämre nu än jag hade förväntat mig, men i absoluta termer då, hur illa är det? Är det riktigt illa? Klarar jag mig? Det är det viktigaste att komma ihåg. Det svider alltid när det blir lite sämre än jag hade hoppats på, när vi upplever att det är en minskning. Vi tänker relativt. Det är som att 14 grader som det var förra veckan ute. 14 grader på hösten känns kallare än 14 grader på våren. 14 grader på väg upp. Ja, då behöver jag plötsligt gå i linne och kortbrallor och ska sitta på uteserveringar allihop.
Mm.
14 grader på väg ner från sommaren.
Det täcker jag kan på.
Ja, jag är en av dem som börjar med täckjacka och mössa då.
Mm.
Det är lite samma sak här. Att tänka i absoluta termer, inte i förändringar. Och börsen är definitivt en sån.
Det här är ju skitintressant. Vi skulle kunna sitta och prata en timme till om detta. Men med respekt för vad vi har lovat våra lyssnare tid ska vi inte göra det.
Precis.
Vi får chans att återkomma med nya inbjudningar. Det är ju alltid lika spännande att ha dig här, Mikael. Och jag vet
vad som händer när man så här. Du har också, alltså du inger jag har lust att fråga dig om allting. Jag satt och tänkte att du är killar med lite hals, jag skulle behöva dricka vatten. Och då tänkte jag att jag ska fråga dig så här. Funkar det så här? Är det någon skillnad på kolsyrat vatten eller varmt vatten? Ja. För jag liksom känner att du har svar.
Då kommer han svara. Det finns studier på det.
Ja, men också så här, får, jag skulle också säga, tänk på dina barn som har fått in lugna. Du stressar inte upp. Du har en lugn och trygg röst. Så här. Tänk att få godnattvisor. Eller godnattsagan. Så här. Men jag blir alldeles trygg. Jag känner så här. Jag hoppas att ni lyssnar också känner så här. Det är lugnt. Ta det lugnt med
ekonomin. Jag hoppas mina barn lyssnar på det här.
Ja, vi hoppas att
Mikaels barn. Det kommer att ordna sig. Vi har situationen. Det här blir bra. Mm. Och det tror jag vi behöver höra.
Mm. Och det finns din, studier
och
alla, på det.
Och det du har siat om hittills i våran podd har ju stämt. Så ja. Jag känner mig lugn.
Ja.
Ja, men på ja, riktigt. Jag menar verkligen det. Mikael, stort, stort tack för att du kom.
Tack snälla.
Podplay.